Incel står för män och i vissa fall också kvinnor som lever i ofrivilligt celibat. Ingen hade egentligen tagit reda på hur det förhöll sig, vad det här var för individer egentligen. Det rådde en uppfattning om antingen att det här var en grupp som var potentiella terrorister eller våldsverkare, kvinnohatare. Just för att jag ville komma i kontakt med dem som var mer våldsbejakande så var jag tvungen att jobba undercover. På det viset lyckades jag få privat kontakt under falsk identitet naturligtvis.
Välkomna till podden Hälsa för ohälsosamma med mig Marie Söderqvist som jobbar med folkhälsofrågor på tankesmedjan EPI. Och den här podden, den drivs och finansieras utav EPI. Idag så har vi Stefan Krakowski här som till vardags är överläkare och psykiatriker och skrev en bok för drygt ett år sedan den kom ut, som jag gissar inte bara blivit väldigt omtalad utan också blivit en bestseller. Och Stefan höll ett fantastiskt sommarprat i somras där han pratade om sin bok som alltså handlar om incel och om män som lever i ofrivillig celibat och om en krisande mansroll. Men jag tänkte, jag börjar med att hälsa dig välkommen. Välkommen
tack,
hit.
Tack,
det är väldigt trevligt att ha dig här.
Tack.
Jag har tänkt på det här ända sedan jag hörde talas om din bok, att jag ville prata mer med dig om det här. Men börja med att berätta, vad är incel? Vad står det för?
Incel står för män och i vissa fall också kvinnor som lever i ofrivilligt celibat. Det är en akronym, involuntary celibacy, eller ofrivilligt celibat. Och enkelt uttryckt kan man väl säga att det här handlar om män som inte kan få till relationer med kvinnor, romantiska eller sexuella.
Men är celibatet, är det en så viktig del i det? Är det verkligen det? För när man läser din bok så tänker jag att det som är ännu mer sorgligt och rörande det är att de är så ensamma, de här männen.
Ja, och det är det som jag har velat fästa uppmärksamheten på. Därför att den här gruppen är ganska missförstådd och det fanns egentligen, alltså ingen hade egentligen tagit reda på hur det förhöll sig, vad det här var för individer egentligen. Och det fanns en hel del åsikter och det här begreppet incel började förekomma mer och mer, men det var ju på något vis, det rådde en uppfattning om antingen att det här var en grupp män på marginalen som var potentiella terrorister eller våldsverkare, kvinnohatare, eller så bagatelliserade man problemet och sa att det här, de borde skaffa sig ett liv och skaffa sig en hobby. Så att jag ville på något vis försöka i alla fall komma i kontakt med dem personligen och höra dem berätta om sitt liv, och det var väl inte helt säkert att det skulle gå. Men ju mer jag grävde desto mer förstod jag dels att det fanns ett enormt behov hos den här gruppen att komma till tals och berätta om sina liv, men också att det här var en del av ett större samhällsproblem, och det var verkligen en väldigt oväntad upptäckt.
När du började, vad trodde du då att det skulle vara ett litet fenomen?
Ja, jag trodde kanske att det skulle vara ett begränsat antal män som, och en homogen grupp helt enkelt. En liten grupp män som inte fick till det, som hade svårt för sig. Och det är ju ingenting nytt i historien. Män som också tidigare så att säga blivit över i samhället. Men saker och ting har ju förändrat sig.
Och vad är det nya med incel? Vad var det du hittade istället?
Det jag hittade var en ganska heterogen grupp. Det vill säga olika etniciteter, olika utbildningsbakgrund, olika sociala förhållanden. Spruckna hem, intakta hem. Men det fanns ju vissa gemensamma nämnare. Det var att just det första som jag nämnde, att de hade nästan till ingen erfarenhet av kvinnor överhuvudtaget. Ingen sexuell erfarenhet. De levde isolerat, de flesta hade blivit mobbade i skolan, och en överrepresentation av psykisk ohälsa, inklusive autism, speciellt då Asperger. Så att det är en bild som tonade fram, men det var ju på något vis toppen på ett isberg, därför att män som blir över och män som halkar efter i samhället, det är ju någonting som har blivit väldigt uppmärksammat. Alltså min bok kom ju ut för något år sedan, och den tar ju upp också de här aspekterna, alltså könsrollerna, manlighet, kvinnlighet och så vidare. Det har ju liksom minst sagt blivit aktuellt, och jag menar skolan och allt det där som finns med i boken. Så att det har blivit väldigt uppmärksamma. Så det finns så många dimensioner på det här problemet.
Men en sak, om man ska sortera de här, dels så återkommer det till det i boken att många av dem lider då egentligen kanske av autism eller Asperger. Det är ju alltså en neuropsykiatrisk diagnos som många inte får när de är barn utan kanske senare i livet. Och då, om man skulle fånga upp de här pojkarna lite tidigare och ge dem en diagnos och hjälpmedel för att hantera sitt liv, skulle det kunna hjälpa dem?
Ja, absolut, det skulle kunna hjälpa dem, och det är just det handlar om, att fånga upp de här killarna i tid, och där är ju skolan enormt viktig. Jag har ju sedan ganska lång tid varit orolig och varnat för skolorna att det kommer att hända saker där, och tyvärr har jag fått rätt i det. Vi har ju haft ett antal skoldåd på ganska kort tid, och jag har också efterlyst betydligt större stöd till skolpersonal. Så att när det just gäller att fånga upp, menar jag. Och där har ju skolan en viktig uppgift, men också andra.
Men kan det inte vara svårt aktörer att hitta de här pojkarna? För en del av dem är ju duktiga i skolan. Alltså intellektuellt funkar ju en del av dem. Men ja, de är socialt lite aparta.
Ja, precis. De ofta är de ensamvargar. Ofta så kan de kanske bete sig på ett sätt som avviker från gruppen. Och där är det jätteviktigt att lärarna och mentorn, eller vem det nu är, kan ta tag i det. Och jag får ju mejl också från kuratorer och från andra oroliga föräldrar och så vidare. Så att det här är ju ett...
Vad har du för råd då? Eller hur ska man hjälpa de här killarna?
Ja, det beror lite på, men de måste ju fångas upp och de måste få hjälp. Och där kan ju psykiatrin hjälpa till i vissa fall. Det här är ju patienter som jag möter mer eller mindre dagligen. Inte nödvändigtvis insen, men alltså den här gruppen av ofrivilligt ensamma. Även om det kanske inte är huvudorsaken till att de har kommit in akut. Men de finns ju där, och som sagt, det är ett spektrum. Det måste jag ändå betona, att den överväldigande majoriteten av personer som har autism och som Asperger är ju fullständigt ofarliga. Utgör inget hot överhuvudtaget.
Men de flesta incelsmännen utgör väl egentligen inget hot heller?
Nej, precis. Jag tänkte just tillägga det. Att det är ju den bild som har, den nidbild som har funnits tidigare. Att det här är liksom våldsbejakande, kvinnohatande, potentiella terrorister och så vidare. Och det finns en våldsam del, det vet vi ju. Och jag har ju mött dem, några stycken också. Så att de finns i högsta grad, och där måste man ju vara väldigt vaksam.
Nej, men i början utav boken så börjar du ju med att smyga dig in på olika sajter, och där du då låtsas att du är en av dem, och du låtsas sådär bra i början så du blir lite avslöjad. Men vad mötte du när du...
Jag jobbar ju på två sätt med den här boken. Alltså, dels så jobbar jag under öppet namn naturligtvis och lyckades få kontakt med massor, väldigt, väldigt många, där jag hade personliga möten och där de berättade om sina liv och vad som har hänt. Men just för att jag ville komma i kontakt med dem som var mer våldsbejakande, så var jag tvungen att jobba undercover. Och då blev jag medlem, lyckades jag bli medlem av en community på en sajt, där jag blev en ensam, socialt isolerad 28-årig man utan som aldrig haft sex och som bodde hemma och som levde ett ganska miserabelt liv. En ganska typisk genomsnittsinsel, skulle jag säga. Och på det viset lyckades jag få kontakt och etablera privat kontakt under falsk identitet naturligtvis, med ett antal där också.
Den här podden heter ju Hälsa för ohälsosamma, och det man jag tänkte på när jag läste boken, det är ju de här liven som de här männen lever är fruktansvärt ohälsosamma på många sätt. Även om en del av dem går till gymmet och försöker vara ute eller träna och så. Men allting annat är ju ganska miserabelt. Om du skulle beskriva ett typiskt incelliv, hur är det?
Få eller inga sociala kontakter. Vissa som jag har träffat som pluggat på universitet eller som har ett jobb, till och med där kan de vara ganska isolerade och inte få kontakt med kollegor, därför att antingen har de inte den förmågan eller så stöts de bort egentligen. Men många kanske har en deltidsjobb, många kanske är sjukskrivna, och de tillbringar nästan all sin vakna tid framför datorn helt enkelt, därför att den gemenskap de kan hitta, den finns på nätet, alltså någon sorts gemenskap i anonymiteten.
Det undrar jag över, varför träffar de inte varandra ibland då? Så ja. De skulle ju bara kunna ha en grupp och träffas live och gå ut och ha en egen AV.
Ja, men det funkar inte riktigt så. De är för socialt handikappade. Det här har pågått år efter år. De har ju på något vis inte... De har inte lärt sig de sociala koderna. De har dragit sig undan och framför allt har de gett upp. Alltså det är ju grundtonen i hela tiden att det är ingen idé, det är kört. Oavsett om man talar om kompisar, vänner eller om man framförallt talar om kvinnor och förhållanden. Det finns liksom inget hopp.
Du har ju träffat fler av dem och haft en del av dem som dina patienter.
Nej, jag har jobbat rent liksom författarmässigt journalistiskt. Mm. Det är en reportagebok det här. Mm. Inte haft de här som patienter överhuvudtaget.
Okej. Om du skulle haft någon av dem som patient, skulle du kunna hjälpa dem till att hitta ett sätt att förhålla sig till kvinnor eller omvärlden? Jag tänker kvinnor är nästan nästa steg. Om man inte ens lyckas få en kompis, hur ska man då lyckas med en mer komplicerad relation? Som för de flesta är lite komplicerad kärleksrelationer.
Ja, alltså vi kommer in på en bister verklighet här nu, så att den grundmurade åsikt som incelgruppen har, oavsett vilket land vi talar om nu, det är att kvinnor går efter utseendet. Mm. Bara efter utseendet. Och om man själv anser sig...
Det handlar inte om rikedom eller framgång, utan bara snygga män.
Ja och nej. Det handlar om snygga män för det första, därför att en snygg man kommer undan med allting, hur illa han än beter sig. Status och pengar, ja, det kan kompensera och det kan till och med leda till att man får relation. Men den kvinnan, enligt incel-uppfattningen, hon kommer att utnyttja den här mannen för pengarnas skull, de materiella fördelarna. Intill dess hon hittar den här snygga mannen, då kommer hon att gå till honom istället.
Okej, så det kvinnor vill bara ha snygga män och det finns bara en bild av vad skönhet är också.
Mm. Den är väldigt, väldigt precis, väldigt exakt.
Och lite stereotyp, vill du berätta hur...
Minst sagt stereotyp, ja. Alltså det ska vara, man talar om en vinkel mellan de yttre ögonvråna och näsan. Man talar om en hakpartiet, käkarna och naturligtvis längden, håret. Inga tunnhåriga och så vidare. Alltså det är ju absolut det här...
Alltså fotomodell.
Ja, exakt. Fotomodellsutseendet.
Men det dröser ju utav män som inte ser ut som fotomodeller, som har kvinnor och barn och kärleksliv.
Ja, men de är på något vis... De utnyttjas bara tillfälligt. Det är ett utnyttjande av männen. Och om de här kvinnorna hade haft chans så hade de mycket, mycket hellre tagit den snygga mannen.
Okay.
Men de anpassar sig efter de villkor som finns, så att säga, på utseende skalan. För det finns en skala nämligen.
Också. Ja, för kvinnor också. Så om man inte är tillräckligt snygg får man inte en snygg man.
Nej.
Men egentligen vill kvinnor, oavsett hur de ser ut, vill alla ha den snygga mannen.
Ja, det tycker incels.
De tror att det är så?
Ja, de är övertygade om det. Fullständigt övertygade om det.
Och vad händer? Testar du och säger att jag tror inte att det är så?
Ja, mitt förhållningssätt var ju att lyssna och ta in och beskriva sen i boken. Men absolut, det är klart att jag träffade bland annat en som jag beskriver i boken, en kille i Uppsala förra sommaren, och vi var på ett fik och vi satt och pratade under ganska under några timmar, och han det var precis samma uppfattning där, att utseendet och så vidare, han såg bra ut. Det var absolut inget uppseendeväckande där. Men han hade fått för sig att hans käkparti var felskapat. Det var på något vis, han ägnade sig åt sådana här övningar, käkövningar. Att han liksom drog i käken och höll den utspänd för att på något vis på sikt kunna
få en mer manlig maskulin käke.
Och som så många andra drömde om att plastikoperera sig.
Men det är intressant, för det finns ju vissa saker som ju faktiskt liknar väldigt osäkra kvinnor som ju då också tror att allt handlar om utseende, och om de inte blir tillräckligt vackra eller smala så är det ingen som vill ha dem.
Och handen på hjärtat, så kanske det är ändå så att det finns en viss poäng i det här med utseende och så här. Vi lever ju en utseendefixerad tid, och jag menar det... Vi vet ju också att män och kvinnor som är snygga, det går ju bättre för dem i livet. Men det är ju inte så att det är en avgörande faktor som incelgruppen tror. Men det är definitivt en stor fördel i livet att se bra ut. Vi vet att de snygga män och kvinnor tjänar i genomsnitt mer än andra. Och nu har ju visat sig också att, vilket inte är en överraskning i och för sig för mig, det är att snygga kvinnor får bättre betyg också. på universitetsnivå och även i skolan. De bedöms annorlunda. Flickor överhuvudtaget
får bättre betyg än pojkar.
Och det...
Men du menar alltså att snygga flickor får bättre betyg söta flickor?
Ja, det kom ju en ganska intressant forskningsrapport bara för några veckor sedan om just det här på ett svenska universitet där man tittat på det. Det var under pandemin när man hade en plötsligt blev det liksom en digital bedömning istället för en personlig, och då sjönk ju betygen och omdömena från de manliga föreläsarna. Så, och vi har också sett att finns också rapporter tidigare om att flickor i gymnasiet till exempel, att de får bättre, man förväntar sig att de ska prestera bättre än pojkarna. Så det här är ju naturligtvis det är en bias, könsbias.
Man kan i och för sig också säga att det är en jobbig ålder att vara pojke mellan 15 och 19 eller 15 och 18. Mm. Medan tjejer faktiskt kan vara en ganska trevlig ålder. Man börjar bli vuxen, man ser bra ut.
Absolut.
Kan vara ute, äldre män uppmärksammar en. Men medan pojkar fortfarande är lite inte riktigt färdigväxta i sina kroppar och hjärnor.
Och hjärnor inte minst. Ja men absolut, det är ju så. Man har ju tidigare talat om en så kallad antiplokultur. Det har också kommit upp här nu och visar sig vad det håller inte riktigt den teorin, utan det handlar liksom om andra saker. Om biologiska skillnader. Som av någon anledning har varit lite tabubelagt att prata om tidigare.
Det diskuteras ju faktiskt om en ensamhets... i Storbritannien fick man en ensamhetsminister, och i Sverige så har vi ju pratat om det också, att man ska jobba med det. Men då har man ju framförallt tänkt på äldre som är ensamma. Men när man läser din bok så känns ju den här gruppen som den ensammaste av de ensamma.
Ja, absolut. Den här gruppen är verkligen bland de mest ensamma som finns, om inte den mest ensamma. Det stämmer. Ensamhet är ju överhuvudtaget ett samhällsproblem. En folksjukdom skulle jag nästan säga.
Du är ju läkare som man är när man är psykiater. Vad gör man åt det?
Ja, alltså problemet är ju att, och det här är någonting som eftersom jag jobbar inom akuta delen av psykiatrin och slutenvårdsdelen, så kommer in patienter mer eller mindre akut. Och det här har varit problem sedan många år tillbaka, att folk söker för och vill bli inlagda för att de är ensamma. Och jag blir både lite ilsken och sorgsen på samma gång. Sorgsen därför att det är så synd om de här människorna, att det har gått så långt så att de tycker att vistas på en låst psykiatrisk avdelning med medpatienter, sjuka patienter och medmänniskor, det är mycket bättre, det är ett bättre alternativ än att vara hemma. Det är sorgligt. Det ilskna hos mig, det beror på att vi belägger en plats för någon som har, där det handlar om social problematik, medan vi behöver platsen för de som är riktigt, riktigt psykiskt sjuka. Vilket ju, inom parentes, är det stora problemet med psykiatrin idag, att vi lägger in folk som inte ska läggas in.
Men det visar ju onekligen på en desperation. Och det finns en annan scen i din bok med en ung man som går till en kvinnlig läkare som ska titta på ett födelsemärke, tror jag det var, som sitter i nacken på honom. Och han blir så berörd när den här kvinnan då som är läkare tar på hans hud, att han inte ens klarar av att sitta kvar. Han börjar gråta och springer därifrån. Och sen har han tänkt på det i typ 5-10 år efteråt. Mm. För det var den beröring han hade fått.
Ja, exakt.
Och det är så att det skär i hjärtat.
Ja, just det här fallet har blivit väldigt uppmärksammat.
Det är väldigt fint beskrivet.
Väldigt uppmärksammat, och det är också väldigt typiskt. Ja, alltså verkligen. Det är... Han hade aldrig blivit rörd av en kvinna tidigare. Ingen som har nuddat på honom ens. Och när det här skedde så klarade inte av att vara kvar. Så han tog bilen hem, bara gick därifrån och tog bilen hem och grät hela dagen. Och sen, och det var 6-7 år sedan det hände. Han tänker bara varje dag, sa han.
Alltså, jag kan inte låta bli frågan. Nu är ju sexköp i Sverige, det är förbud mot det. Man får inte göra det. Men när man tänker på de här männen, skulle det vara en lösning för dem?
Nej, och det är en jättebra fråga. Nej, svaret är nej. Och anledningen är helt enkelt att, ja, det handlar mycket om sex naturligtvis. Därför att sex är på något vis en ultimat bekräftelse på att man duger. Och det är liksom en närkontakt som alla vill ha, de flesta i alla fall. Men incelmän, precis som alla andra män och kvinnor, man vill ju ha den här kontakten i ramen för en normal relation. Och inte köpa
där. Ja, man vill att någon ska tycka om en så mycket. Ja, att de vill ligga nakna bredvid en, exakt, och ta på ens hud. Man, exakt, vill inte betala någon för det.
Nej, därför att betalar man så och det, jag har hört det från många, de säger, då skulle jag vara en loser. Det skulle vara en bekräftelse på att jag är en loser. Det vet jag redan. Men om jag skulle dessutom köpa det här, då skulle jag verkligen vara en loser. Men det finns naturligtvis, jag har ju träffat en del som, för att bli av med oskulden. Det var liksom det enda alternativet för dem, ansåg dem. Och då har de köpt sex i Sverige eller i Danmark. Mm. Där det är lagligt, för man vill helst inte bryta mot lagen. Det är många som är noga med det. Och vissa enstaka gör det här regelbundet. Men den överväldigande majoriteten har inte gjort det och skulle aldrig i livet göra det. Just av de här skälen.
Du beskriver ju, och det är framförallt i Kanada som några av de här ganska bestialiska brotten har begåtts mot kvinnor. Man har mördat kvinnor helt enkelt på olika sätt. Varför kommer man fram till att det är en lösning? Varför är det kvinnor man vill döda?
Alltså det, man vill döda både kvinnor och snygga män.
Det är både... Alla kvinnor och snygga män?
Kvinnor och snygga män.
Okay.
För de snygga männen är ju lika stora fiender som kvinnorna som inte vill ha.
Men har det varit några intermesson med snygga män också? Jag trodde det bara det var kvinnor som...
Nej, alltså det kanske vi är uppe i en 60 döda nu ungefär i olika terror, alltså incel-relaterade, kvinnorelaterade brott. Och där är det en hög andel män. Nu är inte så att de har, innan de kört över eller knivhuggit de här männen,
har de kollat in ögonvrån och
precis,
käkarna.
Den här utseendeskalan direkt. Men absolut, det är, de anses också vara det som de kallar för chads, alltså de snygga männen. Det är också fiender. Och varför de här brotten sker? Ja, det är en hämnd mot samhället i stort. Att man inte får vara med, att man känner sig undanskuffad och bortträngd och att man vill ta hämnd. Och det är inte, alltså, det här är ju ingen, det är en subkultur och det är en, ska jag säga, nätbaserad grupp. Det finns liksom ingen hierarki, det finns ingen ledare, det finns liksom inget utmejslat politiskt program. I vissa fall, som till exempel Alec Manassian, en kanadensisk man som hade hyrt en vit van och plöjde igenom och körde in på en gågata i Toronto och dödade kanske ett dussin människor och skadade många, många fler. Han manade till en incel rebellion, alltså ett uppror med specifika, där fanns det alltså lite mer specifika politiska, om inte krav så i alla fall ett politiskt program. Det hade han hämtat och hörsammat från Elliot Rodger, som är kanske den för de våldsbejakande incel ikonen, en amerikansk ung kille som i Kalifornien som 2014 begick kanske det mest välkända incel-relaterade terrorrådet. Och det var också då, tror jag, nästan att det här uttrycket incel blev mer allmänt
Vad
bekant.
Gjorde han och hur presenterade han det?
Han hade ju egentligen inte den typiska bakgrunden. Han kom från en privilegierad bakgrund. Hans pappa var ju filmregissör. Han hade varit medregisserat Hunger Games bland annat, pappan. Mm. Och han flög privatjet och det var liksom privatkonsert med Katy Perry. Och det var, han levde ett, han körde BMW och pluggade på universitetet i Santa Barbara. Så att hans bakgrund var inte speciellt karaktäristisk egentligen. Men han fick inte till det överhuvudtaget. Och med största sannolikhet led han också av någon typ av autism, Asperger. Mängder av terapeuter försökte hjälpa till, pappan gjorde allt och det här var någonting som kokade och pyrde i honom i, under ganska många år. Och sen så la han ut videoklipp där han hade bestämt sig att nu skulle han hämnas på alla tjejer som hade avvisat honom. Han som är gentlemannen, han är snygg, han klär sig bra, han kör BMW, varför vill ingen ha mig och då ska jag hämnas. Och det gjorde han ju. Han planen var ju att bryta sig in hos på universitetet i Santa Barbara hos dormitory, alltså kvinnornas de kvinnliga studenternas
sovavdelning
kanske. Ja. Där skulle han in och för att försöka skjuta ihjäl och döda så många som möjligt. Nu var dörren låst och han bankade och blev inte insläppt och på det viset tror jag man undvek en ännu större tragedi. Så han satte sig istället i sin bil. Först hade han dödat tre stycken. Två stycken roommates som han hade. Och en som var på besök, tre stycken. Och sen åkte han iväg och skulle ta sig in hos de här tjejerna, kvinnliga studenterna. När han inte lyckades med det så satte han sig i sin bil och så på vägen så körde han över och sköt ihjäl ett antal människor. Tills polisen tog upp jakten och det slutade med att han körde in i en annan bil och när polisen närmade sig bilen så sköt han sig i huvudet, tog livet av sig. Jag skulle säga att han, då blev det här fenomenet och den här rörelsen, om man nu kan säga rörelsen, mer känd internationellt. Och den här kanadensiska gärningsmannen som jag nämnde, han hade blivit inspirerad av Elliot Rodger och genomförde sitt...
Samma.
Precis, i hans, ville gå i hans fotspår helt enkelt.
Men många av sådana här brott som är, handlar om att man har ihjäl människor eller skjuter ihjäl personer är ju män som är arga och olyckliga och sen kan förklaringsmodellen skifta lite grann. Är det lite av ett tidsdokument att det här är förklaringsmodellen? Jag kunde inte låta bli att tänka, precis när vi sitter och spelar in det här så kom faktiskt domen mot Theodor Engström som mördade psykiatrisamordnaren i Almedalen, Ingmarie Wieselgren, i somras. Och han bedömdes inte ha begått ett terrordåd, men väl ett mord och fick livstid. Eller det var, nu blev han dömd till sluten rättspsykiatrisk vård. Men han, för mig, det... När man har läst om honom så liknar han väldigt mycket en beskrivning av en incel. Men han hade inga incelsförklaringar, men däremot att det här var en hämnd mot samhället som hade funkat dåligt och inte givit honom det han hade rätt att få. Ja. Och det är lite samma idé. Man har rätt att få saker och så blir man arg och så ska man döda människor.
Ja, det här, alltså Theodor Engström är ju lite... Alltså han, det är ju en blandning dels av allvarlig psykisk störning.
I förundersökningen så säger hans mamma i varje fall att det är en autism-Asperger-diagnos som finns där i bakgrunden.
Ja, det skulle jag kunna tänka mig. Och, men även annat kanske. Jag tror att han har flera diagnoser om jag ska gissa. Men det här är en av dem. Men det är en blandning av dels allvarlig psykisk störning, och det är en juridisk term vi använder inom psykiatrin. Allvarlig psykisk störning. Vilket betyder enkelt uttryckt att man är till fara för sig själv eller andra. Och att man lider av en svår psykisk sjukdom. Det är ju liksom rekvisiten. Mm. Men här har vi också en politiskt motiverad person samtidigt. Och det här har blivit lite... Man har ju lite blandat ihop begreppen här lite grann. Man har sagt att ja, men han är psykisk sjuk och man kan inte ta hänsyn till hans politik. Alltså, man kan lida av psykisk sjukdom och fortfarande... var politiskt ideologiskt övertygad i någon riktning. Det är liksom ingen motsättning. Så att jag gissade jag sa igår till någon att jag tror att det kommer bli, jag skulle bli förvånad om man inte blir dömd till sluten psykiatrisk vård. Men jag tror att den andra åtalspunkten, eller den andra domen, var väl att, han, att det var förberedelse för terroristbrott mot centerledaren.
Ja, och det var för att de definierade terroristbrott så som att det måste vara en, något större hot emot samhället.
Exakt.
Än vad man hade gjort bedömningen. Exakt. Att mordet på Ing-Marie Wieselgren var.
Just det.
Så i någon mening så är han ju då definierad som någon sorts terrorist.
Mm. Precis.
Men vad tror du, kommer vi se fler incels eller färre?
Vi kommer se fler incels, tror jag, om utvecklingen fortsätter. Vi kommer också tyvärr se fler våldsdåd, tror jag. Och där jag återigen vill fästa uppmärksamheten på skolorna.
Du fick kritik från en del med kända feminister, bland annat Maria Sveland, som påpekade att jo, men det finns massor med tjejer som brottas med utseendeproblem och psykiska sjukdomar och tillkortakommanden. Men de går inte ut och skjuter andra eller män. Varför gör män det?
Därför att män har en jag tror att det här är könsbundet naturligtvis, att våldsbrott begås i mycket högre utsträckning av män än av kvinnor. Det är könsbundet och det är väl inga konstigheter med det.
Men då skulle ju, gissar jag, Maria Sveland, som kanske inte tycker om mig och har som sin försvarare heller, men hennes argument skulle vara, jo, men det är ju för att vi har en kulturell föreställning där det är mer accepterat att män gör det, så att det är hela liksom, samhällets struktur som gör det möjligt för män att gå ut och skjuta på det här sättet, medan kvinnor inte gör det. De begår inte den här typen av våldsbrott, hur illa de än mår och hur ofrivillig celibat de än lever i.
Ja, det finns flera delar i det här. Nu har inte jag sett vad hon har skrivit eller vad hon har sagt om boken eller om mig. Men första så tycker jag om generaliseringar. Man talar om män är si och män är så. Det finns enorma variationer både inom kvinnogruppen och mansgruppen. Och de män som står för våldet, om vi talar rätt generellt nu med våld, så är det några få procent bara. De flesta män skulle aldrig komma i fråga att begå några våldsdåd. Men sen så har ju det märkliga inträffat att någon enstaka feminist, som jag inte tänker nämna vid namn ens, på något vis har kritiserat mig för att jag inte har tagit ställning, politisk ställning, och inte utgått från ett könsmaktsperspektiv mer eller mindre när jag skriver boken. Och det är ju, de har fullständigt missförstått det här. Jag har ju använt mig av en vedertagen journalistisk metod. Att liksom skildra ett fenomen, berätta om ett fenomen. Och jag tror att det var Göteborgs-Posten, Karin Pihl, som skrev en ledare om det. Man jämförde med Diamant Salihos bok Tills vi dör.
Tills alla dör.
Som han har ju skildrat precis på samma sätt när det gäller gängkriminalitet. Det är ingen som skulle komma på idén att anklaga honom för att sympatisera med gängkriminella. Eller liksom, ta dem i försvar. Så här finns det en uppenbar problematik för vissa enstaka radikalfeminister som har någon sorts ideologiskt tänk. Och där det här handlar om, just när det gäller Sverige i alla fall, vita män. Och vita män är ju, hos de här debattörerna, är ju automatiskt i överläge. Och det är väldigt svårt att hävda att incelmän är i ett överläge. Och då faller hela det här ideologiska bygget på något sätt. Det blir väldigt konstigt. Och då ska man ändå komma ihåg att incelfenomenet, det är ju ingenting som är exklusivt för Sverige eller ens västvärlden. Det finns ju i hela världen. Jag tar upp i boken bland annat Kina och Japan. Där
begås det den här typen av brott där också?
Ja, vi har det finns en hög brottslighet i både Kina och Indien när det gäller det här. Alltså i Kina till exempel så kidnappar man ju unga kvinnor och säljer dem till kinesiska män som inte kan hitta en partner. Prostitutionen har skjutit i höjden i Indien och i Kina. Alltså, vi talar om här om ett mansöverskott. Alltså ett mansöverskott i de här åldrarna där man ska bilda familj och försöka hitta en partner. Oavsett land och kultur, om det är ett mansöverskott, leder alltid till problem med ökad kriminalitet, gängkriminalitet, politisk extremism och så vidare. Men alltså jag har skrivit en bok och skildrat ett fenomen. Och sen om vissa vill göra politik av det och ta upp det från ett perspektiv, då kan ju de skriva den boken i så fall. Det står dem helt fritt.
Men om du nämnde skolan, det är viktigt om man skulle försöka lösa det här. Vad finns det något annat?
Ja, det finns en rad saker egentligen att göra. Skolan är jätteviktig därför att det är ofta där man kan identifiera det här på ett ganska tidigt stadium. Så att lärare, mentorer, skolkuratorer och så vidare, jätteviktiga. Men vi vet också, speciellt om vi talar om terrordåden och våldsdåden överhuvudtaget, så vet vi att i majoriteten av fall, och nu talar jag inte ens bara om incel-relaterade då, utan överhuvudtaget terrordåd, så har det i majoriteten av fall funnits klara tecken, uppenbara tecken på att någonting är på gång. Familj, vänner har känt till det här. Och det kan ju tyckas lite märkligt och obehagligt, men det är också någonting att ta tillvara, därför att det gäller att slå larm i tid. Och det handlar om ett samarbete också, mycket bättre samarbete mellan skola, sociala myndigheter och polisen än vad som har skett tidigare. Det har funnits legala hinder kanske att dela information och sekretess och så vidare. Men det här måste till. Så att det är familj och vänner, det är skola, det är socialtjänst, det är polis och även psykiatrin. Inom psykiatrin kan man också fånga upp det här och ställa de där liksom, extra frågorna kanske för att kunna fånga in de här.
Just när vi pratar om psykiatri, jag skrev själv faktiskt en artikel om psykiatri i samband med det här mordet i Almedalen, för jag tyckte att det var ett sånt flagrant exempel på hur människor bara kan hamna utanför allting. Mm. Han var bara lite drygt 30 år, han har inte haft något arbete, han har haft kontakt med psykiatrin men hade ingen som såg till egentligen att han åt mediciner på rätt sätt, att han följde sig upp, och det här hade förmodligen kunnat förhindrats med bättre psykiatri. Räcker psykiatrin till? Gör vi rätt saker?
Okej, okay. Det här...
Det är för stort ämne, jag vet.
Jag kan säga enkelt uttryck. Jag var lite inne på det tidigare, att vi har ett problem inom psykiatrin, ett grundläggande problem. Nämligen att vi dels så, om vi talar om öppenvårdspsykiatrin, dit man går på kontroller och träffar läkare eller en behandlare.
Just det, men det är specialistpsykiatri. Ja. Då har man någon typ av diagnos, man har en permanent psykiatrisk sjukdom. Då går man dit.
Ja,
men det är inte bara att man har lite ångest och går till sin vårdcentral.
Nej, men problemet just med det är att det finns väldigt, väldigt många som går till allmän psykiatri, de här mottagningarna, som inte behöver gå dit. Det är kontakter man kan avsluta, det låter provocerande när jag säger det här. Men det är faktiskt så att väldigt många kontakter där kan avslutas och hänvisas till vårdcentralen eller till företagshälsovården. Eller...
Men där tycker ju alla att man får väldigt dålig hjälp eller ingen hjälp alls.
Ja, men det handlar liksom om att psykiatrin måste ta hand om de som lider av psykisk sjukdom. Och det är väldigt många, jag talar verkligen av egen erfarenhet nu, det finns väldigt många som går till allmän psykiatrin helt i onödan, som inte skulle behöva gå där. Om man skulle koncentrera sig på de här, avsluta de kontakterna som inte är nödvändiga, och låta de som verkligen behöver hjälp gå och söka sig till andra psykiatriska mottagningar, då skulle väntetiderna gå ner ganska radikalt och man skulle kunna ha bättre koll på patienter som inte dyker upp eller som man behöver följa upp. Och det är liksom kommunicerande kärl när det gäller slutenvården. Ja, där måste man också skärpa sig. Man kan inte lägga in folk med ekonomiska problem eller sociala problem eller dåliga relationer och så vidare, som vi gör idag.
Menar du att man gör det? För när man pratar med människor som inte jobbar i psykiatri utan har anhöriga eller vänner som blir sjuka, så beskriver alla samma sak, hur enormt svårt det är att få hjälp.
Ja, och det är svårt att få hjälp idag, men poängen är lite att man måste kunna... Det handlar egentligen om vad psykiatrin ska syssla med. Vi måste gå tillbaka till att vi inom psykiatrin syssla med det som vi tänkt att syssla med. Alltså hjälpa folk som är psykiskt sjuka. Alltså ribban har ju sänkts för vad som skulle kunna karakteriseras som psykisk sjukdom och diagnos. Man sätter ju diagnoser på minsta grejer idag. Och det här är ju liksom en enorm pedagogisk uppgift, men utvecklingen går ju åt precis motsatt håll.
Men är det inte så att vi behöver olika former av psykiatri då? Jag menar, om människor uppfattar sig vara i behov av psykiatrisk hjälp på olika sätt, är det inte lite förmätet att säga då nej, det är du inte. Du behöver inte få den hjälpen, du klarar dig ändå.
Inte att du klarar dig ändå, men du behöver inte läggas in på en avdelning, en psykiatrisk avdelning, och du behöver kanske inte gå till en psykiatrisk öppenvårdsmottagning för att få specialistvård. Du kanske behöver en annan typ av hjälp som inte har med psykiatrin att göra. Och det kan vara vårdcentral och det kan vara andra saker, men faktum är att under de senaste åren så har vi märker ju det, att allt fler läggs in på grund av psykosociala problem, och det är brist på platser. Och dessutom är det så att de här som söker för detta och läggs in, det gör dem en otjänst. Alltså att vistas på en låst psykiatrisk avdelning med svårt sjuka patienter, om man själv inte lider av en svår psykisk sjukdom, det är nedbrytande. Då mår man mycket, mycket sämre. Så att man måste, av hänsyn till de här patienterna, de som söker den här hjälpen, man måste på något vis erbjuda dem någonting annat. Och det behöver inte vara psykiatri överhuvudtaget. Men om man skulle hålla sig till de här principerna, då skulle platstillgången bli mycket bättre på avdelningarna. Och väntetiderna går ner ganska radikalt på öppenvårdsmottagningar. Men nu öppnar man ju avdelningar, eller man liksom lägger ännu mera pengar på det här. Nu ska jag vara ännu mer provocerande. Därför att någon måste ju säga ifrån. Om man går in på en psykiatrisk valfri psykiatrisk avdelning i Sverige, så är jag övertygad om att en väldigt hög andel skulle kunna skrivas ut. Jag har ju jobbat på olika ställen i Sverige, och när jag kommer till en avdelning, så är det nästan det första jag säger, okej, vilka är utskrivningsbara? Ja, det här har legat här i några månader och det är ingen som skriver ut, och så vidare. Det är liksom en återkommande, från personalens sida, återkommande punkt. Så jag tror att vi skulle kunna lägga ner en del avdelningar. Jag skulle vilja lägga de pengarna på andra delar i vården. Folk dör i köer, cancerköer idag. Folk dör idag därför att de inte får den hjälp de behöver. Och det måste gå före. Alltså, vi har haft en utveckling där man lägger in människor akut på grund av existentiella funderingar. Ekonomiska problem. Pojkvännen har gjort slut. Alltså det är en ganska, ganska vanlig företeelse idag. Och det som krävs idag egentligen, det är att man måste förtydliga inläggningskriterier. Det måste finnas någon typ av logik i att lägga in patienter på psykiatriska avdelningar. Och återigen, ensamhet till exempel. Det är också en anledning till att många vill lägga sig in.
Men kan det vara så, för det finns ju den motsatsen. Jag läste en BRÅ-utredning helt nyligen, och då tror jag utav de mord som begick så var det 4 av 10 hade året innan mordet begicks varit i kontakt med psykiatri på olika sätt. Och det vill säga en definition att 4 av 10 hade ju då egna upplevelser av att vara så psykiskt sjuka att de ville få hjälp. Mm. Och hade uppenbart inte fått adekvat hjälp utan istället mördat någon.
Ja.
Så det innebär ju, om man tittar på det så tycker man ju att man inte alls verkar bli inlagd eller få den hjälp så värst lättvindigt.
Nej, och det är precis det som är min poäng. Om vi ska kunna hjälpa de här som verkligen behöver vår hjälp, då måste vi koncentrera oss på dem. Då måste vi ha resurser att hjälpa dem. Men som det nu är idag, så blir det en bortträngningseffekt.
Därför de som egentligen behöver det mest, menar du, når inte ens fram, för de är så sjuka.
Nej, därför att öppenvårdsmottagningarna, vars arbete går ut på att hålla koll och få kontroll, och om någon inte dyker upp, då måste man ju söka upp personen, man måste åka hem, man måste knacka dörr, man måste ta kontakt och fånga upp den här som inte har dykt upp och som inte har varit på kontroll. Men som situationen är idag, så är man ju överbelastad med arbete, och man har inte resurser eller tid att följa upp de här fallen, och det är därför det kan ofta sluta i tragik. Det är just det som är min poäng. Om man verkligen, man måste koncentrera sig på de som behöver hjälpen som verkligen lider av psykisk sjukdom. För att vi har en situation idag där psykiatrin ska förväntas ta ansvar för alla aspekter nästan av privata livet, av ett privatliv. Ekonomi, bostad, man är inte nöjd med sin bostad. Det är ofta en dominerande orsak till att man också läggs in. Det här kan låta hur absurt som
helst.
Ja,
det låter faktiskt absurt.
Men det här är en realitet alltså. Det är en realitet.
Men om man ska knyta ihop säcken då, om vi skulle komma tillbaka till de här incelmännen. Du menar att de lider egentligen också utav att det är fel personer som kommer till psykiatrin. De skulle kunna få en del av dem hjälp i tidigare skede i livet och inte hamna där.
Alltså det är en heterogen grupp det här. Vissa av de här som lider av psykisk ohälsa och ibland sjukdom, de behöver psykiatrins hjälp. Mm. Och ofta kan det vara så att de inte får den hjälpen, eller så har de blivit väldigt, många är väldigt besvikna. Många har ju haft kontakt med psykiatrin, men vissa är besvikna för att de inte får hjälp. Och det kan bero på antingen att de faktiskt har blivit svikna av psykiatrin, men det kan också bero på orealistiska förväntningar. Därför att psykiatrin kan ju inte hjälpa till med den här typen av, vi kan inte fixa en partner till ofrivilligt ensamma män. Det ansvaret måste de ta själva och få stöd och hjälp i att ta det initiativet själva, naturligtvis. Men det behöver inte nödvändigtvis ske inom psykiatrins ram. Så det är lite olika. Vissa behöver hjälp och har inte fått det. Väldigt många har inte det behovet men skulle behöva stöd och hjälp på annat vis.
Mm. Innan vi slutar så tänker jag, vad blev du själv mest förvånad över när du skrev boken? Fanns det något som du var så här, oj, det här hade jag inte förstått?
Det var nog flera saker, men bland annat att det fanns ett sånt behov av att berätta om sitt liv. Hur man har levt under många år och hur folk inte riktigt har belyst det här. Ingen har belyst, ingen har gjort sig besväret att prata med dem egentligen. Och,
är det så nu också att många hör av sig till det?
Ja, flera gånger i veckan. Det har varit oupphörligt sen boken och framförallt sen sommarpratet. Det är väldigt många som hör av sig.
Men vad säger du då? För jag gissar att det är massa män som lever då ofrivilligt. Har du något råd? Vad säger du till dem?
Jag tror, de ber inte om råd så mycket som att de söker kontakt och återigen, de vill berätta om sin livssituation egentligen. Och det är många föräldrar som hör av sig som är oroliga för sina söner också. Och då försöker jag hjälpa och hänvisa dem. Och ofta handlar det ju om att jag uppmanar dem att söka psykiatrins hjälp. För det är det som psykiatrin är till för. Att hjälpa de som verkligen behöver hjälp. Och de som är lyckliga, som är så lyckligt lottade att de inte behöver gå till psykiatrin, öppenvården eller läggas in. Där kan man ge dem lugnande besked. Att du behöver inte gå här, du är inte så sjuk. Du behöver annan typ av hjälp. Alla ska få hjälp, men den hjälpen behöver inte nödvändigtvis komma från psykiatrin. Det är det som är mitt budskap.
Men är inte då, nu måste jag ändå ställa motfråga, är inte problemet att de hamnar där för att de inte har någon annan? I vanliga fall så pratar man ju med vänner eller släkt eller syskon. Mm. Om man inte har det och är alldeles ensam, vem ska man ta hjälp ifrån då?
Ja, det är ju det som är frågan. Hur ska vi, om detta skulle vara inläggningskriteriet eller det som...
Jag säger inte såklart att man ska läggas in för att man är ensam, men Nej. Det är ju inte orimligt att förstå en person...
Ja,
om man inte har någon att prata med, att även mindre saker till slut som staplas på varandra blir helt ohanterliga.
Ja, och så är det ju ibland att det som börjar som kan tyckas som ett vardagligt problem för många av oss, oavsett om det handlar om ensamhet eller ekonomiska problem, det kan ju faktiskt utvecklas till ett plågsamt psykiatriskt tillstånd där man faktiskt behöver hjälp, inklusive inläggning. Absolut. Men det måste finnas andra vägar då. Annan typ av hjälp. Det finns organisationer, det finns ideella föreningar, det finns kyrkan, det finns så väldigt många andra vägar att gå.
Mm.
Så att det gäller liksom att för alla skull att man ska försöka ge den optimala typen av hjälp.
Tack så mycket Stefan, det var otroligt spännande. Vi kunde fortsätta en timme till.
Det var lätt.
Tack för att du kom hit.
Tack för att jag fick komma.